Jag har som överskrift Guds barns frihet. Guds barns frihet. Och vill läsa för oss först från Lukas 4 och vers 18. Det var Jesus som sa de här orden, profetiska orden från Jesaja, som ju gällde och handlade om Jesus själv. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Lukas 4 och 18 och 19 var detta. Underbart budskap som vi har. Så går vi till Andra Mosebok kapitel 3 och läser från vers 7 där. Och det är när Mose får möta Gud i den brinnande busken ute i öknen. Herren sa: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ned för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar om mjölk och honung. Det är land där det bor kananéer, hetiter, amorer, periseer, hiver och jebusiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig. Och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå nu, jag ska sända dig till farao, och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Mose, när han får Guds kallelse här och Guds tilltal, så förstår vi att han får del av Guds hjärta. Och jag tänkte på hur det är med all sann, all äkta profetia och tilltal som verkar ner från Gud. Då får vi del av Guds hjärta. Det uppenbarar hur Gud är, hans väsen, hans tankar. Även om det är varningar, så har han alltid en utväg som han visar på. Vad den är som Gud talar, så uppenbarar det något av honom själv. Församlingen, Kristi kropp, det är ju en plats där människor ska kunna få möta Jesus till frihet, till frälsning, till befrielse, få sina ögon öppnade, sina andliga ögon öppnade och så vidare, som orden här som Jesus själv uttalar. Och så är det där Jesus är Herre. Och vi brukar säga när vi ser på våra brister och fel, att församlingen inte är perfekt. Och det är ju sant. Men det får inte vara någon ursäkt för vad som helst. Så fungerar det inte. Det finns ibland anledning att fly från en församling om man tar in sånt som strider mot Guds ord. Om man inte längre predikar Guds ord. Det finns ibland orsak att fly från en församling. Men självklart är det så att församlingen har fel och brister därför att vi är församlingen. Och så kommer det alltid att vara. Men det är en väldigt stor skillnad att vara bland Guds folk, att ha Jesus mitt ibland oss. Det står i Ordspråksboken 24, vers 16. Ty den rättfärdige kan falla 7 gånger och resa sig igen, men den ogudaktige stupar när olyckan kommer. Det är en väldig skillnad på det. Och jag läste här om veckan Jesu ord i Lukas 17 och från vers 3. Där han säger: var på er vakt. Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, broder eller syster. Och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han syndar mot dig 7 gånger om dagen och kommer tillbaka till dig 7 gånger och säger: jag ångrar mig, så skall du förlåta honom. Vid ett annat tillfälle frågar ju Petrus det här, om det räcker med att förlåta sin broder eller syster 7 gånger. Och då svarar Jesus: inte 70, 7 gånger, utan 70. 30 gånger 7 gånger. Och vi kanske tänker som, jag skulle tro att Petrus tänkte, han tog i mycket där han tyckte 7 gånger borde väl räcka ändå. Men Jesus svar, det handlar om att vi ska förlåta hur många gånger som helst. Och vi kan tänka ibland, det är tillräckligt svårt att förlåta en gång faktiskt i vissa situationer. Men så när jag läste det tänkte jag, det här beskriver hur Gud är emot oss. Han förlåter oss hur många gånger som helst. 70 gånger 7. Och många, många gånger kan vi lägga till det som Jesus har förlåtit oss. Om vi ångrar oss, står det. Om vi bekänner och ber om förlåtelse, då förlåter han oss. Och därför kan han uppmana oss att förlåta varandra. För han ger oss kraft att förlåta. Så där det finns ärlighet, där det finns bekännelse, ånger och förlåtelse, det är så det fungerar i Guds församling. Det finns brister och fel, men det måste finnas ärlighet, där vi kan göra upp och där vi kan förlåta varandra. Det är så det fungerar. Nu var vi i Egypten här, där Gud hade hört sitt folks rop efter befrielse. De var under slaveri, förtryckta. Och då kan man ju tycka att, ja, nu står det så att när Guds folk är förtryckta eller under förföljelse eller svåra tider, då finns det väl signelser, särskilda löften. Gläder och jubla, sa Jesus. Ty er lön är stor i himlen. Men här i Egypten fanns det ingen glädje hos Guds folk. Det var bara fruktan, förtvivlan, betryck och mörker och skräck. Ja, det fanns nog en orsak till det här läget för Israels folk. Om vi läser fortsättningen sen, ökenvandringen. Därför att Israels folk, de senare som vi vet byggde en guldkalv vid ett tillfälle. Och i apostlärningarna kan vi läsa, jag tror det är Stefanus när han under sitt tal där, innan han får lida martyrdöden, så påminner han om Israels historia och pekar tillbaka på det här och vad Gud sa. Att inte hade de framburit offer åt Herren i öknen, utan man bar med sig sina avgudar från Egypten. Så vi kan nog ana att det fanns en anledning, en orsak till att Israels folk hade hamnat under slaveri och betryck på den här tiden. Man hade, som det står, att vi lever i världen men inte av världen. Världen, Egypten är ju ofta en förebild på just världen. Världens tänkesätt och världens system och tankar och sätt. Israels folk hade inte bara levt i Egypten, i världen. Man hade börjat leva av världen. Man hade beblandat sig med Egyptens avgud. Vad fanns det då att hämta i Egypten? Ja, det fanns ju en hel del av mänsklig vishet och styrka och självtillit och rikedom. Egypten var på den här tiden världens mäktigaste nation. Men så här sa profeten Jeremia från Jeremia 9 och vers 23-24. Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Så sa Herren. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Till där i har jag min glädje, säger Herren. Och det är det som är problemet. När Guds folk, när Guds församling tar in det som är av världen. Världens experter i ekonomi, företagsstrukturer och marknadsföring och allt vad det är. De kan vara så duktiga på sina områden, Men det är en stor skillnad, därför att de känner inte Herren. Det är det som är det avgörande. Man kanske har Jesus som en förebild, som en god människa. Och en del tror att bara man talar om Jesus och där så är det Jesus-centrerat och det är fint och bra. Men det räcker inte om man inte känner honom. Och jag tänker på Salomo när vi läser Predikaren. Salomo med all sin vishet, all sin rikedom, all sin kunskap, alla sina hustrur och alla sina erfarenheter. Och så ropar han ut fåfängligheters fåfänglighet. Förgängligt och återförgängligt. Allt detta är meningslöst. Och det han kommer fram till, det är frukta Gud och håll hans bud. Det är det enda som har värde. Varför leder detta till slaveri? Om man tar in av världen. Ja, det är därför att det alltid bygger på prestation. Vad vi presterar. Vad vi klarar av. Och när vi börjar tänka i de banorna, då kommer vi alltid in i lagiskhet. Det kommer från olika håll idag. Det vi kallar nyjudaism. Man ska börja se vilka lagar vi måste hålla och vilka högtider vi måste fira och så vidare. Så kommer man in i lagiskhet på den vägen. Det kan komma från olika håll. Det leder till krav och plikt. Våran duktighet. Men i botten handlar det om våran stolthet. Människans stolthet. Som står i uppror mot Gud. Och lagiskhet, det leder i sin tur till laglöshet. Därför att om vi tror att vi kan bygga på vår egen prestation, då drar sig Gud undan. Och utan Guds kraft har vi ingen kraft att stå emot frestelser eller de begär som vi har, som väcks i vår syndanatur. När inte den helige ande får verka och leda. Det leder till laglöshet. Och man kanske har en fin fasad. En kyrkmask som vi brukar säga ibland. Men så kanske man lever i dolda synder. Därför att man saknar Guds kraft. Och Gud säger, jag inte med er. Om ni tar in världen och världens tänkesätt ibland er. Och idag hör man församlingsmedlemmar i många församlingar, i många kyrkor, som är trötta och slitna, som dignar under krav och bördor och ok innan man ens har satt igång med olika projekt. Det är väldigt vanligt idag. Och så kommer Guds folk in under ett slaveri. Jag borde, jag måste, vi ska, vi borde, vi måste. Var inte då Jesus en förebild, ett exempel? Jo, visst var han det. Paulus skriver i 1 Korintherbrevet 11, vers 1. Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel. Så visst är Jesus en förebild, ett exempel. Men Paulus skrev också så här i Galaterbrevet 2 och från vers 19. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Så Paulus, han gjorde klart, Jesus är ett exempel som vi ska följa. Men han är också mitt liv som lever i och genom mig. Om Jesus bara vore en förebild, ja, då är det fortfarande människan som tar kontrollen. Och så var det i Korint, när Paulus skrev andra Korintherbrevet 11 och från vers 19. Han skriver till församlingen där. Ni står gärna ut med dårar, ni som är så kloka. Ni finner er i att man gör er till slavar och att man utnyttjar och utsuger er. att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet. Därför att man hade gått in under de här makterna och det här andliga slaveriet. Så blir det också när man inte längre vill tala om synd och skuld, som är väldigt vanligt idag. Men tänk på fariseerna, de skriftlärda, de religiösa ledarna på Jesu tid. De vill inte se sin egen synd, och det är det som är problemet. Om man förtiger synden, då ser man inte heller sin egen synd. Fariseerna, de är inte bara vägrade, som Jesus när han avslöjade dem. Att de var hycklare, sa han. De inte såg sin egen synd, men de ville också försöka hindra människor som ville komma in i Guds rike. De stängde vägen. De hotade, försökte skrämma dem att inte följa Jesus eller tro på honom. Vem får förlåtelsen? Vem får ta emot Guds nåd? Jag vill citera Sven Eichmann. Han uttrycker det väldigt bra, tycker jag. Han sa så här vid ett tillfälle: nåd är någonting som man bara ger till den som har blivit dömd. Gud förlåter inte alls våra synder genom att säga att det kvittar, utan han väntar med förlåtelsen tills vi har erkänt. Och så är saken klar. Visst är det sant, om man tänker efter en rättegång. Hur ska någon kunna få nåd som inte erkänt sin skuld, sin synd? Men när vi bekänner våra synder, då får vi förlåtelse. Därför ska vi inte förtiga att alla människor är syndare och behöver Guds nåd. Annars hindrar vi ju människor från den befrielse och frälsning som varje människa kan få och som hör till Guds barns frihet. Nu ropar Israels folk till Herren. Tack och lov. Därför att de insåg sin situation och de hade kommit dit när de inte orkar längre. Ibland får vi komma dit faktiskt. Och Gud hörde deras bön. Han uppenbarar sig ju för Mose där i den här busken som en eld. Och vi läser igen där i andra Mosebok 3 från vers 11. Men Mose sa till Gud: vem är jag att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade: jag är med dig. Och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Ni vet säkert att det var en törnbuske, brukar man ju säga. En taggig buske betyder ordet på hebreiska. Ett busksnår. Och det måste ha varit för Mose när han såg den här synen och kom fram där. En törnbuske, taggig buske med elden som brann och Guds röst ur busken, ur elden. Det måste vara som att stå framför sin egen spegelbild. Busken. Den enkla busken. Mose själv. Hans liv. Men det står senare i femte Mosebok om välsignelserna, jag tror det är kapitel 33. Där står det om honom: med nåd från honom som bodde i busken. Med nåd från honom som bodde i busken. Vilken nåd att Jesus, att Gud vill bo i oss. Vilken nåd i buskarna. Ja, vi kan nog se oss själva där också när vi tänker på hur Mose måste ha känt i den stunden. Men tänk att elden, den bodde i busken. Därför var också drivmedlet nåd, den helige ande. Det är så Gud har tänkt. Mose, han sa: jag klarar inte det här, det går inte. Han tänkte nog säkert: först måste jag bli så och så, först måste jag få talets gåva, och först måste jag bli frimodig, och först måste jag det och det. Och Gud sa: gå nu. Och säkert har vi erfarenhet av det. Jag har det särskilt i början när Gud kallade till tjänst och tjäna honom. Och jag tyckte jag var för trasig. Jag måste vara mer si och så. Det var, jag tyckte det var helt, det var inte klokt att Gud kunde säga. Och Gud sa gå. Jag är med dig. Gå nu. Men det är ju det där att vi kanske inte alltid inser att vi är faktiskt bara redskap. Vi är bara redskap. Det är inte vi som ska göra det. Det är Gud. Emanuel. Gud med oss. Jag skall vara med dig. Om vi går med Gud, när vi går Guds ärende, lever med Jesus, då säger han, jag är med dig. Jag är med din mun. Det löftet fick Mose. Det löftet har vi också. Till och med situationer som det beskrivs i Nya Testamentet, där Jesus beskriver om vi är förföljda eller om vi ställs inför domare eller på utsatta situationer, så behöver vi inte ens tänka ut vad vi ska säga innan, står det. För i den stunden ska ni få de rätta orden genom den heliga. Det är ett löfte till oss. Och det står senare att Mose var betrodd i hela Guds hus. Det var Gud själv som sa, han är betrodd i hela mitt hus. Hur kunde Mose vara betrodd? Hade han presterat väldigt bra? Det var faktiskt så att Mose var inte den bästa entreprenören. Han var inte den duktigaste ledaren. Han hade, var nog säkert inte bland de som hade det bästa talets gåva, som vi säger. I alla fall inte när han blev kallad. Och senare fanns det säkert många som var bättre än Mose. Det var inte det handlade om. Vi vill gärna vara bäst. Vi vill gärna prestera. Och världens tänkesätt bygger på det. Att vi ska vara bäst. Som att det är det som är det avgörande. Och vi vill gärna bygga våra guldkalvar. Våra egna verk. Men vi behöver inte vara bäst. Du behöver inte vara bäst. Du behöver inte vara den bästa sångaren eller musikanten eller evangelisten eller vad den är. Den bästa talaren. Den bästa mötesledaren. Du får vara precis den du är. Mose fick vara den han var. Precis som han var. Kalla Gud honom. Och när han gick i tro, då gjorde Gud sitt verk i Mose. I den uppgift som Gud hade lagt i hans hjärta över hans liv. Mose var betrodd därför att han hade förstått att han var fullständigt beroende av Gud. Han hade ju själv sett verkligheten, törnbusken med elden som bodde i busken, som talade genom busken. Han förstod, jag är totalt beroende av Gud. Jag är helt hjälplös i mig själv. Därför var Mose betrodd. Han hade med Gud att göra. Det var det handlade om. Han hade med Gud att göra. Han sökte Guds ledning, han sökte Guds ansikte. Och Gud svarade Mose när han kom i ödmjukhet. Inför honom, inför Herren. Så är det för oss också. Och Gud han hälsar till Mose. Från vers 13. Då sa Mose till Gud. När jag kommer till Israels barn och säger till dem. Era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig. Vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose. Jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn. Jag är, har sänt mig till er. Och det är som vi sjöng i sången i början här. Han som är och var. Och ska komma evigt densamme. Jag är densamme. Igår, idag och i all evighet. Jag är, säger Gud. Jesus sa, jag är den jag är. Jag är. Din rättfärdighet. Med andra ord, i mig är du frikänd. Jag är din herde. Jag är vägen och sanningen och livet. Jag är. Jag är. Det vill han också vara i våra liv. Det var jag är som förde Israels folk ut ur slaveriet. Och han vill att vi ska leva i den frihet som han har gett oss. Därför att han dog på korset. Och i hans blod är vi renade från all synd. Och i hans sår är vi helade, står det. I Jesus finns befrielse och frihet. Guds barns frihet. Och Jesus sa ju, som fadern sände mig, sände jag er. Så sa han till sina lärjungar. Och då kan vi läsa orden igen som Jesus sa. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Vilket budskap, vilket uppdrag som gäller oss. För Jesus sa, som jag sen är sänd från Fadern, så sänder jag er. Det är vårt budskap, det är vår uppgift som hans folk. När Jesus får vara jag är ibland oss. Och när vi förstår, det är inte våra prestationer det handlar om. Det är inte våran duktighet. Men vi får göra precis som Mose. Lägga ner våra liv inför honom. Och låta Jesus vara Herre. Låta honom vara den han verkligen är. Syn för de blinda. Och vi har haft nåden, för jag vill säga att det är en stor nåd att följa en kvinna som blev frälst i augusti, som vi fick hjälpa till att finna Jesus, att finna tron, som var svårt cancersjuk. Och vi var på begravning här i veckan. Och vid ett tillfälle sa hon så här, när hon hade tagit emot Jesus, då sa hon, jag har det här med Jesus och Gud. Det har nog egentligen funnits med mig hela mitt liv sedan jag var barn. Men det har varit som i ett töcken. Hon hade inte sett det riktigt innan. Men nu, sa hon, nu klarnar det mer och mer. Därför att Jesus hade börjat öppna hennes ögon. Hon hade fått sin syn, sin andliga syn. Och hennes vittnesbörd den sista tiden, när hon låg på hospice, som det kallas för, vård i livets slutskede. Och dagen därpå när jag kom dit, första gången jag var där, när hon hade blivit inlagd, då sa hon, jag känner att Jesus går vid min sida och han håller mig i handen. Och det var hennes vittnesbörd till vem som kom dit. Personal, släktingar, vänner. Jesus håller mig i handen, sa hon. Och hon upplevde det så bokstavligt. Så jag sa på begravningen, jag tror att det var Guds gåva till henne i hennes lidande. Vi vet att det är sant. Men att få uppleva det så där konkret, det tror jag var en speciell gåva som hon fick uppleva. Och det var så stort att liksom få gå vid hennes sida den här tiden. Och få se vad Gud gjorde. Det var Guds verk. Och en sån förvissning, en sån förtröstan att hon var i Guds hand. Det är nåd. Och det är inget som vi kan prestera. Bara finnas tans. Få vara redskapen i Guds hand. Hjälpa människor att finna Jesus. Finna honom. Det beror inte på några väldiga verksamheter och någonting som ska locka människor. Det är Jesus det handlar om. Det är honom vi ska föra människor till. Det är honom som varje människa behöver. Församlingen är inte bara för att ha lite gemenskap eller lite underhållning. Det är ett livsviktigt budskap Det är det största budskapet, det viktigaste. Det gäller evigheten. Att få se människor komma till tro, finna honom. Det stärker också våran tro.
Mm.
Tror jag att vi ska uppmuntra varandra i vardagen. Med de där små, de där kontakterna som vi redan har. En och en. Och be.
Mm.
Och fortsätta be.
Ja.
För de som Gud lägger på våra hjärtan. Och Gud la den här kvinnan på våra hjärtan. En fågelskådare som jag lärde känna inom fågelskådningen och fotografering. Och jag kan säga att jag var för henne varje dag de här åren. Sista 3 åren hon var sjuk. Och det var den helige ande som la på mitt hjärta. Det bara kom en påminnelse varje dag. Och sista halvåret här. Så fick vi se hur Gud fick möta henne. Hur Jesus fick komma in i hennes liv. Så trostärkande, så underbart. Vi är bara redskap.
Tack gode Gud.
Men det är Guds verk från början till slut. Vi får vara med och öppna ögonen på de blinda. Tala frihet till de fångna. Föra ut människor ut i fängelse. Och därför ska vi också bevara friheten som vi har i Jesus Kristus. Så att vi kan också hjälpa andra till den friheten för evigheten. Amen.